Det finns över 180 000 snöskotrar registrerade i Sverige. Störst chans att se en snöskoter har du om du befinner dig i Umeå. Där finns över 9 000 jämfört med till exempel Perstorp som har 4. De allra flesta, ungefär 140 000 av snöskotrarna, är registrerade på män och knappt 24 000 på kvinnor. Idag träffar vi Caroline Olsson.
De var rädd för att köra fast på platten liksom.
Och Erika Lindblad.
Och så just det där när man väl körde fast att man inte hade någon aning om vad gör jag nu liksom. Ska jag, ja, nu sitter jag här och väntar tills någon kommer och hjälper mig. Liksom. Medan man idag vet precis liksom hur man ska göra för att ta sig lös.
Jo, det finns många gånger nu så kan man ju ta sig loss själv. Det gjorde man ju aldrig då.
Nej, det gjorde man inte då. Så fick man vänta på någon kommer och hjälpa och dra i skidan.
Som är två av de där 24 000 kvinnorna som äger en snöskoter. De tröttnade på att stå i bakgrunden när de manliga bekantskaperna i deras närhet tog hand om och körde skotrarna. Och de bestämde sig för att utmana sig själva och numera också andra kvinnor i olika åldrar som gillar att hoppa upp på snöskoten och bege sig ut i vildmarken. De startade konceptet XX Freeriders för att få fler att våga testa och intressera sig för snöskoterkörning. Jag heter Linnea Lotto och det här är Ute med P1 och vi följer med Erika och Caroline och ett 60-tal skoterintresserade kvinnor från hela landet i Saxnäs i Vilhelminas kommun, söder om Marsfjällen.
Ja, men det vi kände från början det var väl just det att, för det här har vi också sett liksom verkligen utvecklas de här senaste åren. Vi håller på att från början var det med att tjejerna följde med ofta då sina män eller pojkvänner och så sen så ja, men var man med och körde, men man var som ändå inte riktigt i sin liksom utanför sin trygghetszon, utan då var det som att man kanske var mer till besvär att ja, men man inte var lika duktig. Så vi kände att ja, men vi tror att alla kommer känna sig mer liksom bekväma om man lämnar sina pojkvänner och män och manliga bekanta hemma och kommer själv, för att man utvecklas liksom genom det och liksom känner att man får ett större självförtroende i sin egen körning. Och att det inte ska vara några andra killar där som ska ge tips och sådär, annat än de som är våra liksom guider då.
Och sen är det ju fortfarande, vi är ju kanske av en lite minoritet tjejerna som kör skoter jämfört med killarna. Så på sin ort är man kanske ganska ensam. Men när man kommer hit så ser man att det är 60 andra tjejer som gillar samma sak som jag gillar. Mm. Det är väl kanske då man ser också att ja, det finns verkligen ett intresse och då lockar det mer och mer. Precis. Och så ju mer det syns desto fler dras ju med och vill göra samma sak kanske.
Precis, och ni ser att han behöver egentligen inte mycket gas alls. Utan ganska lätt på gasen och så sen hela tiden två fingrar på bromsen så att ni alltid har kontroll på skoten. För det handlar inte om att köra supersnabbt utan liksom ha kontroll igenom hela svängen. Så vi tänkte att vi ska åka in här på myren här borta. För nu står vi på en sjö så här är det lite svårt. Men vi åker in på myren här borta och sen så provar vi lite grann. Vi har kört ungefär i 30 minuter och transporterat oss på led till det stället var vi ska vara. Så det första vi tog och gick igenom det är att de skulle para ihop sig två och två och ha en sled buddy som vi kallar det, eller skoterkompis. Och det är för att man alltid ska ha någon som man håller reda på helt enkelt under dagen. Det vill säga när vi ska åka till lunchen så ser man till att ens skoterkompis är med och sen när vi ska åka hem. Och det är ju en säkerhet för att se till att man alltid håller koll på alla i gruppen.
Men nu har vi kommit fram och vägen hit var ju skumpig och det var uppför och det var nerför och det var ju inte som att köra på en vanlig led. Och det hade ni kanske en tanke med också.
Det var en tanke med det och vi brukar göra så att vi tar gärna inte lederna ut för att det är ju just det som är friåkning, att man faktiskt åker inte på leden utan man tar ett annat spår egentligen rakt igenom skogen. Och våra guider hade varit ute och gjort ett spår igår kväll. Så det var det vi tog. Men det är klart när man åker många så blir den skumpig och det blir gropigt och det är mycket snö och så vidare. Så att vi alla var nog väldigt varma när vi kom fram i alla fall. För man sitter inte och fryser efter någon led. Men det fanns absolut en tanke med det. För att bara att ge sig in i skogen och åka sådär utan ledpinnar och sådär. Det är en känsla det också. Och det blir som ett äventyr i sig att bara ta sig ut till där vi ska hålla till.
Men då ska vi haka på dem nu.
Då hakar vi på dem. Det är också så här.
åker ut till, när vi har just de här nybörjargrupperna, och åker på de här öppna ytorna. Och så att de bara får börja prova och känna på det här med hur man gör en pudersväng. För det är ju en viss teknik, och innan man har kommit på den där, så då får de nöta här ett tag på den här öppna ytan. Och så sen så kommer vi byta, och sen så att vi får en helt ny fräsch yta, en ny myr. Det finns massa myror runt omkring här där vi är och tränar.
Vi såg ju en där borta som flög av skoten.
Ja.
Vad har man gjort för fel då när man liksom...
Jag tror att det som hände där, det var att hon hade alldeles för mycket gas och glömde hålla i bromsen, så att skoten liksom... Och så tappar balansen helt enkelt när man vickar på den, för det är det man gör. Men skoten är ju på en skida när man pudersurfar. Så att man kör ju liksom på ena sidan och den är... Så det hände ju mer än en gång att man faktiskt tippar.
Man landar ju mjukt i alla
man
fall.
Man landar mjukt, så det är ingen fara. Och de flesta har nog skydd på sig också. Vi har knäskydd som vi kör med, ryggskydd, och vissa har även bröstplatta, så att vi har mycket skydd på oss, och så hjälm då givetvis, det är ju ett måste.
Du har också ett snöre i armen.
Precis, och det här är jätteviktigt, och det pratade vi om igår innan alla åkte ut, att nödstoppen, ha den fastsatt i kläderna. För det innebär att om jag ramlar av skoten, som hon, ni såg när hon ramlade av där, då stannade skoten direkt. Och det är för att nödstoppen åker ut, motorn slås av, och så stannar skoten. Jätteviktigt.
Nu börjar du imma i dina glasögon här under hjälmen. Vill du, ska du köra vidare eller? Det blir så varmt under de där.
Ja,
oj, nu var det som föll där.
Oj, nu ska jag åka och hjälpa henne där.
Det ser ut som att kristaller flyger runt omkring oss här på myren när de tunna snöflingorna faller sakta ner från himlen med de ljusgrå molnen. Solen kikar fram då och då, och det är helt vindstilla. Här, långt bort från civilisationen, hade man kanske kunnat höra en knappnål falla, men nu är det ljudet av motorer som hörs. Någon gasar på, en annan ramlar av, och då tystnar skoten direkt när säkerhetslinan dras ut och stannar motorn. Ett 15-tal tjejer åker runt och tränar på tekniken i den djupa snön. Så fort man kliver av sin skoter, ja, då sjunker man ner till knäna. Mitt på myren sitter deltagarna Evelina Båtsman och Amanda Nyman från Storuman. Evelina säger att hon tycker att det är roligt att en sån här grej görs bara för tjejer. Och att hon länge hade hört talas om konceptet XX Freeriders som Caroline och Erika startade.
Men i år tänkte jag att nej, nu vill jag fara dit. Så då pratade jag med Amanda och så sa jag, ska vi inte anmäla oss och far vi dit och se hur det är. Få köra med andra tjejer och lära känna nytt folk.
Ja, det är typ det roligaste, alltså att lära känna nytt folk egentligen. Och sen också köra skoter, men...
Ja. Hur mycket skoteråkning håller ni på med hemma då?
Ja, varje helg. Ja, förra året var två helger jag inte körde skoter, och då hade jag volleybollmatch.
Jag tänkte, vad gjorde du då?
Ja.
Men hur kommer det sig då att det blir så mycket skoter?
Nej, men för att det är så grymt roligt att köra. Och sen så kan man ju utmana sig själv, och det finns många nya möjligheter.
Men blir det mycket då så här som de snackar om här, och köra på skrå, och att man liksom... Jag kan inte ens alla uttryck, för att jag är så mest rakt fram.
Jo, så blir det ju. Man vill ju alltid lära sig något nytt och bli bättre.
Men det beror också på vars man är. Alltså, är man hemma så är det väl mer att pudersurfa på myren än bara att klättra och greja.
Ja, det beror ju på om man kör... Vi bor i inlandet, och där är det ganska platt kanske, fast ändå inte jämfört med städer. Men, så då är man hemma, där är mer ute i skogen och bara surfa och ha det gött. Jämfört med om man far upp till fjälls, då kan man ju utmana lite mer och klättra i branter och hoppa och lite sånt.
Men åker man ut då liksom bara för att leka med maskinen, eller åker man ut för att se på fjället? Eller alltså bara...
Leka, ska jag säga.
Ja, men ha det trevligt, alltså skoj med ett umgänge, fara ut ett gäng och bara ha det allmänt roligt.
När har man som roligast då?
När det blir lite spännande och typ.
Och när blir det lite spännande?
Ja, när det är någonting man kanske inte är så van att göra. Eller att det är brant, eller att det är, ja, det är lite mer adrenalin eller vad man ska säga. Man tänker att nu går åt pipsvängen eller...
Undrar om vi ska vidare nu eller?
Ja, vi tänkte att vi skulle åka vidare, för myrorna bara fortsätter här, så att vi får nytt.
Nytt puder.
Nu har vi ditt, vi kör det va?
Ja.
Kämpa Fanny! Ta i!
Muskler!
Det är nu du ska bli arg!
Jag knäpper upp den, nödstoppen.
Va?
Är nödstoppen.
Men den är uppe?
Ja, den är uppe. Vad bra.
Hon sa att hon åker.
Här i Ute med P1 ska vi nu göra ett sista besök hos hemslöjdskonsulenten Felix Wink som går igenom grunderna i täljning med oss. Felix, han har valt att jobba med rönn och han ska tälja en slev. Felix har delat ämnet på längden och sen på mitten och med hjälp av en yxa har sleven börjat ta form. Men nu ska det finslipas med täljkniven.
Och direkt när du börjar tälja så bräser du ordentligt på benen så att inte inget kommer till skada.
Precis, nu börjar jag med ett lite täljtag med lite mera kraft. Och då ser jag ju till att, när att jag har kontroll, så när kniven släpper från trät så ska det inte vifta till. Så därför så täljer jag ju neråt mot backen nu när jag tar de här lite grövre täljtagen. Sen så kommer du se, kommer jag börja tälja mot mig. Det kanske du kommer tycka ser obehagligt ut. Men då har jag också olika trick som gör att jag har kontroll över de momenten.
Nu gör du lite grann den där rörelsen. Det ser ut som att du ska skala ett äpple mot dig själv.
Ja, precis. Jag täljer som mot min egen tumme genom att stänga handen. Och då riskerar jag inte att kniven ska åka i min tumme, utan den åker in i den här dalen man har mellan tummen och långfingret. Och nu så ska jag tälja mot mig själv.
Det här ser faktiskt farligt ut.
Mm, men det, jag har faktiskt väldigt bra kontroll över det här täljgreppet. För jag låser mina armbågar mot sidan av kroppen. Sen så tar jag stöd av sleven mot bröstet. Och sen så ser du att knivspetsen pekar bortåt. Så det som kommer slå mot mig, det är min handlov. Och du ser kniven är aldrig nära min kropp. Och jag vänder på den fram och tillbaks här då, för att fibrerna vänder sig just i det här momentet i mötet mellan skedet och skaftet. Och nu gäller det att hålla koll så att den inte sticker iväg då och blir oproportionerlig, eller att du inte får en jämn form om det är det du vill ha. Annars är väl tjusningen med att göra sin egen är att den kan ju se ut lite precis som hur som helst. Den behöver inte se köpt eller jämn ut, utan det kanske är en del av poängen att den ska se lite hemmagjord ut.
Vad tror du då? Eller vad skulle du säga som är det härliga med att sitta och slöjda så här?
Men det är ju som att jag fastnar verkligen i själva täljprocessen. Jag hamnar i ett flow. Och då kan det vara svårt att ha koll på timmarna. De flyger iväg där. Så det är väldigt härligt att sitta och tälja på kvällen och sådär.
Men nu sitter du och jobbar med den här sleven och det kanske tar en stund innan den går och använder, innan den är klar. Och nu kanske klockan är 5 och du ska laga middag. Var ska man lägga det här för att inte det ska börja torka?
Precis, nu eftersom att den här är färsk och jag vill ju hålla den färsk så långt som möjligt i min arbetsprocess. Så då är det väldigt praktiskt att stoppa in den i kylskåpet om jag vet att jag kanske ska fortsätta eftermiddagen eller imorgon. Då virar jag in den i en plastpåse och stoppar in den i kylskåpet. För då torkar den väldigt långsamt. Men om det skulle dröja sig en vecka eller 2 veckor innan jag ska jobba vidare, då skulle den mögla där inne i plastpåsen. Så då är det bättre att ha den i en plastpåse, men stoppa den i frysen istället. För då stannar den processen, eller den stannar inte av, men den går väldigt mycket långsammare.
Men nu det här sitter man väl en stund med, tänker jag, innan det är dags att göra klart det finstilta med sandpapper och grejer, eller vad man nu har för.
Så är det. I slutändan så brukar jag sandpappra insidan av skedbladet för att få det jämnt och slätt. Många eftersträvar ju en täljyta, få till skålningen och täljningen så pass bra så att man inte behöver sandpappra. Och det är kanske det bästa rent funktionellt, för då får du en yta som står emot väta väldigt bra när du har skuret av fibrerna. När du sandpapprar så ruggar du upp fibrerna smått. Så då kan det bli lite känsligare.
Men måste man inte vara väldigt flink med fingrarna för att det ska bli så pass lätt att man inte behöver fixa?
Jo, det kräver träning. Och till exempel nu när jag börjar närma mig en färdig sked här, eller slev, så kommer jag faktiskt låta den här ligga och torka innan jag gör de sista tälltagen. För den absolut bästa ytan får man när skeden har torkat. Och det är även då jag skulle kunna skära en dekor och sen avsluta med att måla eller ytbehandla.
Måste man alltid ytbehandla?
Nej, man måste inte ytbehandla, men det ökar ju livslängden på föremålet. Men det är absolut inget måste. När du då har tält färdigt och det är dags att ytbehandla, då börjar du bli ganska sugen kanske på att använda din sked. Men linolja till exempel, som jag föredrar, då är det kallpressad rå linolja. Kokt linolja använder man främst till färg och bland ut i färg och så, för det ger en mer bismak och har mer restämnen i sig än den råa kallpressade. Nackdelen med den råa då är att den tar lite tid att härda, så den ska gärna ligga i åtminstone en månad innan man börjar använda den.
En månad är ju jättelänge.
Ja, det är ju det, men det är nog bra.
Man är ju så ivrig om man har lyckats göra en egen slev, då kommer man ju precis fuska där. Går det att fuska?
Ja, det är ju bara att börja använda den. Du får kanske ytbehandla den igen lite snabbare än tidigare. Och sen så ger den lite mer bismak de första gångerna du använder den.
Men annars okej, okay, om man ska vara noga så är det en månad som man helst ska vänta.
Ja, minst det.
Vill du höra alla delar i Täljskolan med Felix Wink, så finns en specialpodd att lyssna till på sverigesradio.se eller där du lyssnar på poddar. Nu ska vi tillbaka till det stora konventet i Saxnäs, där ett 60-tal tjejer och kvinnor från hela landet samlats för att dela sitt intresse för motorer och vildmarken, men också adrenalinet. Medan en del tränar på tekniken i att köra skoter i pudersnö, så står ett annat gäng och bygger ett stort hopp tillsammans med instruktören Ella Snell, som var den första kvinnan någonsin att landa en bakåtvolt med snöskoter förra året.
Känner du nu hur du gjorde?
Ja, jag gasade på innan jag for iväg.
Ja, precis. Precis när du lämnar kicken så gasade du till. Men kände du då också vad skoten gjorde?
Ja.
Att den ville gå så?
Ja.
Det är ju allt slappat.
Hon hoppade över gropen.
Ja, så det är ju lite skillnad. Men samtidigt som även om du är ute och skråar och sånt där, så måste du ändå bli en med skoten och lära känna och hantera skoten. Och det är ungefär samma sak med hoppning. Det är bara det att du lättar lite från backen. Och sen måste du liksom tänka på liksom mycket med gas och broms och hur du placerar kroppen. Och det är ju samma sak som inom friåkningen. Man tänker liksom på hur man använder gasen och hur man placerar kroppen.
Och hur man landar. Jag tänker när man ser liksom här hoppen, man flyger liksom i luften och håller i händerna bara i styret, och det känns ju som att det är ju inte helt enkelt.
Nej, alltså kroppen måste vara beredd. Alltså så är det ju. Liksom för att kunna ta emot landningen också. Och sen har jag ju gått igenom med tjejerna liksom hur jag vill att de ska landa, och just det här att när man landar så ska ju mattan vara i driv liksom. För annars har det ju tvärstopp när man
i driv att den är
rörelse. Att den snurrar liksom. Mm. Och just att det här att de inte ska landa liksom framåt, inte på skidan, utan ska ju landa, så mattan är den som ska ta i först när man landar.
Och nu då, nu börjar det här hoppet bli klart. Ja. Ser det ut som, tänker jag i alla fall.
Ja.
Vad kommer att hända?
Man kommer ju få köra en och en. Testhoppa. Det enda som är, vi har ju väldigt som torr snö. Så att den kommer ju inte hålla ihop så mycket. Den kommer ju gå paj ganska direkt när någon kör i den. Men som jag sa till tjejerna, när det gäller hoppning så är det 80% skottning och 20% körning.
Man kan kolla lite snön. Ja. Att den är torr, den liksom, man tar upp den i händerna och den bara liksom frasar sönder för att den är så, att det är ny snö. Är det det som är att den är torr?
Ja,
man får liksom lära sig snöns olika.
Jo, precis.
Är du blivit expert på det nu? Ja.
Är den lite blötare så sätter den i sig lättare. Och sen behöver man bara vänta ett litet tag, för att när man rör i snön, blöt snö, så vill det liksom luckras upp. Men sen när man sätter det, då vill det liksom frysa fast lite. Så det är bättre med lite blöt snö än sån här fluffig snö.
Ja, men det gick bra, det gick bra.
Det var lite stopp då.
Det gjorde lite illa sig i benet, skrika.
Över 60 tjejer och kvinnor och lika många skotrar har samlats den här helgen, och det känns som att jag kliver in i en egen värld av maskiner, kläder och uttryck som visar på intresset för sporten. Och det här är en livsstil, säger Erika Lindblad och Caroline Olsson. Mycket handlar om fart, lek och utmaningar, men också att ta sig till de platser man sällan annars når.
Ja, alltså, jag vet inte, det är ju, alltså, det är en upplevelse. Till exempel, vi har ju kört en hel del i Riksgränsen på våren, och där, alltså, vyerna som är där uppe, det är helt fantastiskt. Så då är det ju som lika stor del bara liksom få omge sig av alla de här bergen och fjällen och få vara ute i naturen. Ibland så kör vi inte alls särskilt mycket, utan vi sitter snarare och fikar och liksom har trevligt, för att det är precis lika stor del ibland. Och speciellt när det är så här riktigt, riktigt fina dagar. Så absolut, det har ju jättestor betydelse det också.
Ja, det kan jag tänka mig. Kanske i alla fall vårat gäng, när vi får ut och kör, så är det mycket, blir det fastkörningar gång på gång. Ja, men ofta stannar vi, äter lite choklad, kanske dricker lite grann, ja, vilar upp sig. Så det är mycket det också.
Det är en del ändå som, jag tänker, när det handlar om utelivet så finns det ju, det finns tusen saker man kan göra, från att vandra och cykla och köra skoter. Och jag kan liksom höra ibland folk som är så här, men maskiner i naturen, att man tycker att det stör. Hur tänker ni kring det? Får ni höra sånt? Tänker ni på det?
Jag vet inte, om jag bara ska säga till mig själv, så jag ska aldrig komma till de platserna på skidor som jag nu tar mig till på skoter. Då ska man nog vara väldigt aktiv för att få uppleva sånt.
Men jag förstår de som vill åka skidor och inte ha maskiner och så vidare. Men å andra sidan, så länge man tar hänsyn till varann och kan tänka att ja, men båda får plats. Liksom. Det finns så pass mycket plats i våran fjällvärld, så tycker jag att det är så man ska tänka, att man måste ta hänsyn till varann och inte störa och sådär.
Vad skulle ni säga då? Kan man sammanfatta skärmen med det här skoteråkandet på något? På något bra sätt.
Alltså för mig är det en livsstil, med tanke på att jag är som helt uppvuxen på en skoter. Så jag vet nog inte vad jag skulle göra eller hur mitt liv skulle se ut om vi inte skulle köra skoter. Det är som hela våren är vi ju i fjällen. Eller egentligen från hela vintern och våren är vi ju i fjällen. Och ja, det är ett jättestort intresse.
Men vad gör du på sommaren då?
Jag gör på sommaren. Ja, men då kör vi vattenskoter, så det har vi som också.
Ja, det måste ha blivit, eftersom vi har börjat göra det här tillsammans och lärt känna så mycket tjejer, så har det blivit också en vänskap i det här. Alltså att vi far ju till fjälls kanske för att ses också lite grann.
Ja, precis, för att träffa varandra.
Umgås och,
ja, på sommaren försöker vi också ses på lite olika tillställningar olika och sådär.
Ja. Så det är en livsstil. Det har liksom blivit något som är... Ja.
Definitivt, det är det. En jättestor
del. Går det nog att beskriva den livsstilen då? Utöver att man bara är ute himla mycket. Men finns det mer runt om det?
Men jag tänker att man är ju ofta i fjällen liksom varje helg i princip. Och jag bor ju i Kiruna, så vi har ju verkligen fjällen bara runt omkring. Men ja, det är väl det att man hemma och jobbar på veckan, och så sen så åker man till fjälls och kör skoter på helgerna, och där träffar man sina vänner och bekanta, och det är liksom det man det är det man gör.
Ja, och det blir en stor förståelse, tror jag, det här att man på veckan blir inte jättemycket gjort, för att då ska man ju liksom bara tvätta, packa om igen, för på torsdag och fredag lastar man och så får man igen.
Precis.
Så att de som håller på med det, de förstår varandra i det.
Och man lägger väldigt mycket tid på just det här, lasta, tanka, packa om, köra och så upp.
Man blir ganska bra på det till slut.
Man blir bra, man får in rutin.
Ja,
det måste säga. Ja.
Det är väl bra här också. För många tjejerna som kom första gången har ju inte gjort det här tidigare, med att lasta och fara själv. Så att det tyckte jag var en jättestor grej första gången vi får. Att fara själv med släp, och man började oroa sig parkering och ska backa med släp. Och,
men
allting löste sig. Och nu ser man alla som är nya, vad fort det går att de lär sig att bli van vid det och gör det fler gånger.
Ute med P1 är slut för den här gången. Alla tidigare program hittar du på sverigesradio.se eller där du lyssnar på poddar. Nästa vecka, då byter vi motorerna mot en fyrbent kompis.
Hon är ju ganska lyckligt ovetande om hur mycket i händerna hon är på mig, skulle jag tro. Det är svårt att veta. Så även om hon inger mig trygghet när vi är ute, så måste jag ha en backupplan. Vad händer om det händer någonting med henne?